stora journalistpriset.
Tjena, Seb Mats här, Kicking Rush, läget.
Bra, jag lyckas ställa ut den här priset nu till nomineringarna för priset, så det är bara bra.
Är du från Göteborg eller du låter...
Ja, någonstans från Västsverige, va?
Okej, okay. Men jag King Rush som sagt, tänkte bara kolla, när får vi liksom våra bordsplaceringar till själva galan? För jag märkte att vi inte blev officiellt nominerade, men det måste ha varit något missförstånd, så... Therese, du hade någon fråga om klädkod eller vad var grejen?
Ja, men det var egentligen Pontus som hade den frågan ju. Han undrar ju om det var någon klädkod eller om vi kunde komma så som vi brukar se ut här med lite skrynkliga skjortor och så här. Eller, och
just det. Kan du svara på det, mannen? Vad ska vi ha på oss?
Vad fan sa du att du kom ner?
Kick and Rush.
Berätta att vi har börjat släppa avsnitt varje vecka sedan nästan ett år tillbaka.
Ja, exakt. Det i sig måste ju... Så kan vi få... kan ni också gå ut på Twitter och skriva att ni ber om ursäkt för att vi inte blir officiellt?
Till att börja med så vill jag säga att de här nomineringarna har suttit länge och funderat över vilka som ska vara med. Och
ja.
Det är helt konstigt. Det är frågor du har att ställa här. Men vad fan är Kick and Rush?
Ska vi... Vad gör vi mer? Jag kommer inte på något sen. Jag har ingen idé.
Vignett.
Kick and Rush är tillbaka ännu en vecka. Visst är vi nöjda över det, Therese?
Oh, ja.
Eller vänta, vi missade väl någon vecka nyss?
Ingen
av landslagsuppehållet.
Nej, jag kommer inte ihåg det här.
Men det är inte jag heller. Jag minns inte det.
Det
har varit varje vecka, eller hur? Ja, ja, men alltså så här, landslagsfotbollen, den gör ju att fotboll inte existerar överhuvudtaget. Så varför ska man spela in fotboll när det inte finns någon fotboll?
En väldigt bra filosofisk frågeställning där från dig, tänker jag.
Det är ju som att ha dinosauriepodden när det inte finns några dinosaurier. Nu kommer folk skriva så här, den
eller
här
som att ha en Pokémon-podd när Pokémons faktiskt inte finns.
Aj, 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 aj. Ja, det där måste jag syra på, Pontus.
Alltså, det känns som det är någon som har stuckit en kniv i mitt bröst och vridit om 300 varv.
Det kan ha varit den bästa dissen i den här poddens 7-åriga historia. Jag
har ätit på det. Ja, det är som när man kommer till Lance och så gör hans Dragonair en Thunder på min Gyarados. Himla jobbigt.
Jag önskar jag kunde stänga in dig i en Pokéball för alltid. Men det finns inte, som Pontus, eller förlåt, Therese påminner mig om. Inga Pokéballs, inga Pokémons. Däremot finns Premier League. Det är vi glada över.
Ja.
Vi tänkte då att det här avsnittet så ska vi ägna oss lite mer åt Leicester. För vi, likt många andra, hamnar ju lätt i fällan att vi bara pratar om storlagen. Oavsett om de presterar eller inte. Alltså United, Arsenal, Chelsea, City, Liverpool. Med vissa avstickare i typ Spurs och Everton. Men oftast håller vi oss till de stora liksom, publiklagen.
Jag kan säga.
Det är ju någonting vi vill bli bättre på. Så därför ska vi snacka om Leicester i 20 sekunder innan vi kommer tillbaka till Arsenal. Tjacka alltså, vilken... Nej. Leicester ligger ju nu på en topp 4-placering med god marginal. Varför gör de det, Pontus?
För att de är tredje bästa laget i Premier League.
Mm.
Ja, det känns också bra. Men de är helt enkelt bra. Mm. Det har vi varit inne på länge ju. Att en ärkesopa, en Brendan Rodgers, skulle lyckas flaxa till sig någon sån där placering. Nej, det är ju hårt. Men de framförallt så lyckas de ju jättemycket med det mesta. De är väldigt bra på att inte släppa till chanser och de är ganska bra på att komma till chanser. Och det räcker ju gott och väl när... Alltså, om man ska se krasst så är ju inte Leicester... De presterar ju inte på en nivå som borde räcka till topp 4 egentligen. Det är ju mer snarare så att de lagen som... ska vara där inom citationstecken inte presterar.
Du har redan börjat dissa dem.
Men, alltså, nej, men det ligger ju väldigt mycket i det.
Ja.
Och det pratar man ju om redan inför säsongen rättare sagt. Att just att man inte vet var man har Chelsea, Arsenal, United. Man vet inte riktigt vad de ska göra. Sen har väl Chelsea också överträffat ganska många förväntningar med Frank Lampard under den här säsongen hittills. Men med det sagt så är det ju ett jättebra läge för Leicester att faktiskt inte bara den här säsongen, för det är ju klart att nu är det ju en realistisk målsättning för dem. att sluta topp fyra den här säsongen.
Ja, alltså, de är ju så bra.
Precis, och det är ju ett jättebra tillfälle för dem också. För att jag kan tänka mig att man som en sån klubb som ofta hamnar strax bakom topp fyra eller topp sex, att det kan kännas lite så halvt hopplöst ganska ofta. Och att det verkligen är så att de här lagen är de som är där och de kommer alltid vara där. Pengar hit och pengar dit och allt vad det är. Men nu när de är där så är det ju ett jättebra läge för dem också att liksom försöka kapitalisera på det ytterligare och göra någonting väldigt bra utav det. Att vara ett lag som etablerar sig för att vara med i topp 6 varje år. Att bygga för det också. Att inte bara se det här som en tillfällig framgång. Dels för att de är bra, men också för att andra lag är dåliga. För att de här andra lagen, någon gång kommer de ju de kommer ju lyfta sig. United kommer ju bli bättre igen. Chelsea kommer bli bättre igen. Arsenal kommer bli bättre igen. Oavsett vad. Men just det här att faktiskt etablera sig och vara ett av de här lagen, det är ju en jättebra möjlighet för dem.
Ja, men de har jobbat ganska länge med heter han Paul Balsom, som är någon form av grej i svenska landslaget.
Mm.
Han är ju head of performance innovation i Leicester och jobbat länge i flera år med hur deras akademi och hur laget ska formeras liksom. Och det har ju verkligen, den kontinuiteten finns ju fortfarande kvar i Leicester och har funnits under flera år, och så kommer Rodgers in som är, oavsett vilken otrolig förlorare han är, så är han ju en man med idéer och han har ju en vision. Det är en visionär, så det är svårt att argumentera mot det.
Om vi stannar där.
Men den kontinuiteten och samtidigt med de här idéerna, om man lyckas på något sätt kombinera det, så är det ju jättebra. Det finns ju en tanke, en genomgående röd tråd i Leicester som saknas i många av de andra klubbarna. United har det inte, Arsenal har det inte. Chelsea har inte haft det, men kanske lyckas nu implementera sin kontinuitet med Lampard. Och Spurs har väl någon form av kontinuitet, men det är ett annat kapitel. Men det att Leicester lyckas med det här, likt andra lag som har sämre förutsättningar, till Bournemouth som gör det jättebra att ha en kontinuitet och en visionär tränare samtidigt. Det skapar ju en stabil grund samtidigt som man lyckas få den här höjden av idéerna. Mm. Så Liverpool har jobbat med Klopp. Liksom. De har hela kontinuiteten i Michael Edwards och hela den tekniska avdelningen i det. Och sen kommer Klopp in med sina idéer och sin svung.
Nu vill jag stanna. Innan du kommer in på Liverpool igen, så vill jag återvända till mannen som förkroppsar Liverpool för mig då. Brendan Rodgers, som jag tycker är den största Liverpool-ikonen på 2000-talet. Om vi kollar då vad han kom till, så kom han ju till ett lag som dels var splittrat, alltså sett till omklädningsrummet. Poel var väldigt, väldigt illa omtyckt, kändes som. Ja, Jamie Wardy visade ganska öppet till och med, ganska oproffsigt i vissa sekvenser. Han spelade med ett lag som var inriktat på kontringsspel. Ett lag med två sittande mittfältare. Rodgers kommer, bestämmer sig för att vi nöjer oss med en sittande mittfältare, en Didi. Och så flyttar vi upp Tillemans lite, vi ger James Maddison ännu större frihet. Och det har ju verkligen betalat sig.
Mm.
Sen är ju så här, anledningen till att det betalar sig så otroligt mycket är ju för att en idé, nu när Kanté har varit lite skadad och kanske inte absolut bästa slag, han är ju typ den bästa bollvinnaren i Premier League. Och det är ju inte bara något man säger, utan jag kollar ju också upp hans siffror. Alltså han har ju bäst interceptions den här säsongen i hela ligan. Han är tvåa om man sätter tacklingar, och om man sätter över två säsonger, så är han bäst på tacklingar i hela ligan. Och han får ju ett oerhört stort ansvar nu under Brendan Rodgers, som älskar sin offensiva fotboll, att hålla rent. Men än så länge lyckas han ju väldigt bra med det. Och det är väl det som är lite, det är både fördel och nackdel med en tränare som Rodgers, att han ger ju sina spelare, eller han gillar att ta så stora risker, att när det betalar sig, det betalar sig oerhört väl. Med ett Leicester som liksom gjort 9-0 på Southampton och som fortsätter liksom ösa in mål och som krossar lag på löpande band, känns det som. Samtidigt som det är ju ett ganska sårbart lag, i teorin i alla fall. Och om en Didi blir skadad, då har ju Leicester stora problem. Och det är väl det som är lite grejen med den här typen av framgångssagor med lag som är liksom under absoluta toppskiktet, att de är ju väldigt beroende av sin startelva.
Men samtidigt så har ju den liksom problematiken, om man ska kalla det för det, den har man ju, det tycker jag man såg under flera matcher förra säsongen, till exempel med City, att de har varit otroligt beroende av Fernandinho. Inte att de har blivit ett jättemycket sämre fotbollslag utan honom, men med att de har ingen annan spelare som kan göra det han gör. Så att den liksom problematiken finns ju även på den, liksom, om man säger nivån som ska vara högre i de lagen som är bättre och som är bredare.
Jo, så, det, men så, det är klart. Så är det ju, men det är klart att det vann ju ändå ligan, ja, fast för den var borta. Liksom. Och, ja, de har ju ändå sett att spela runt. Men alltså, jag tror att så här, om en Didde försvinner en långtidsskada.
Ja, det är klart Wardy, att det är klart att det är mycket skörare här. Det är klart att det är väldigt mycket skörare här, men det är också för att det går inte att jämföra trupperna på det sättet.
Nej, alltså,
det går ju inte att, och det är väl kanske det jag är inne på lite grann, att Leicester har gjort det jättebra, och allt det här med kontinuitet och allt det här som vi pratat om, som är så otroligt viktigt, för att det syns ju på liksom storklubb efter storklubb som bara faller totalt igenom för att de inte hittar någon form av kontinuitet i någonting av det de håller på med. Så att, och det har de gjort bra, men det är lite det jag menar också med att här har de ju faktiskt, här har de ju en plattform att skapa sig ganska högt upp i tabellen. För jag menar, skulle Leicester sluta trea i år, det är klart som fan att det betyder saker och ting för dem i vad de kan värva för spelare, vilka som vill komma dit och hela den biten. Och på den vägen kan man ju också bygga sig en bredare trupp med fler alternativ, en spetsigare trupp och allt det här som liksom den här typen av topplag i Premier League faktiskt behöver.
Mm.
Så att jag tror ändå att ja, det är ju klart att det är mycket skörare här än vad det är i både Liverpool och City till exempel. Men det är heller inte jättekonstigt, tycker inte jag, att det ser ut så.
Nej, men deras försvarsspel är mycket tack vare deras otroliga, alltså det kollektiva har ju varit jättestarkt. Harvey Barnes och Jose Perez har ju tagit stora defensiva ansvar. Thielemans är ju, även om han har en högre utgångsposition, så är han är ju bärande även defensivt. Och det är ju ingen slump att de är det laget som har, liksom, ett av de laget som har släppt till flest, eller allra minst passningar runt straffområdet. Liksom. Det är ju, de jobbar ju stenhårt för att vinna tillbaka bollen, för att inte, de gör det jättebra. Alltså, de har ju en bra defensiv kontinuitet och en stark offensiv flärd. Liksom.
Mm.
Alltså, det är, jag ser liksom inga brister. Jag ser inte att det skulle stå och falla med en Didi riktigt. Även om han är ju en otrolig spelare. Men jag tror att det finns en ganska stark kollektiv. Alltså att jag tror att Rodgers har fått in sin vision om att alla ska kämpa väldigt mycket. Så man, när det gick som bäst för Liverpool, så var det ju så. Så Ares var ju lika bra defensivt som offensivt nästan. Det var ju otroligt viktigt för det i det spelet. Och det är ju Rodgers bra på i en stund. när det inte går bra, så är det svårare för honom.
Jag älskar att du måste stå här och hylla Rodgers. Alltså.
Ja, nej, men
det är min favoritögonblick 2019.
Nej, men jag har ju alltid tyckt att han är en skicklig taktiker. Han är klart en bra fotbollstränare. Det sa jag väl det innan säsongen också. Jag tycker att han är väl den fjärde bästa människan i ligan kanske. Den är bättre än Emery, bättre än Solskär.
Kan man vara bättre än Emery?
Ja, alltså. Jag tycker inte att han, det är inte en dålig tränare, men han är ju en förlorare. När det väl går emot honom, så då kommer ju Leicester kollapsa. Det är
som vi alla, vi är inte dåliga människor, men vi är ändå förlorare.
Ja, verkligen.
Det är det finaste jag hört. Sen den här kontinuiteten då i Leicester har ju blivit lite hotad nu sen den här fina sportchefen Eduardo Marcia, som är faktiskt skolad av Rafa Benitez, lämnade ju för att ta jobb i Frankrike istället. Och han har ju varit liksom hjärnan bakom alla de här bra rekryteringarna sedan 2016. Alltså Madison, Maguire, Ndidi. Och har ersatts nu av en kille från Celtic som Rodgers tog med sig. Som jag har väldigt dålig koll på, såklart. Men det är bevisligen så att de har ju tappat lite där. För att de här supersmarta köpen av liksom Ndidi och Madison och Maguire, där ingen kostar mer än 20 miljoner pund. Alla var en bra bit under 20 miljoner pund. Det är ju superköp i princip allihop som han har stått för. Och den typen av smartness, absolut. Det är ju en organisation som du säger. Det är aldrig bara en person som sitter med en spåkula och liksom bla bla. Men vi får ju se om den här Leggerton, som han heter, Celtic-snubben, kan bli en värdig ersättare. Men Leicester känns ju som en väldigt, väldigt smart klubb bara.
Mm.
Men
det är klart att det är bräckligare än vad det är för de lagen som har otroligt mycket större kassakister. Liksom. Det är inget snack om den saken. Att det är klart att har de en dålig sommar, blir av med några nyckelspelare, klart att de kan halka ner på en tionde plats. Så det är bara att konstatera det. Men som det är just nu, så ser det ju, alltså det är på riktigt, det är bara att buga och bocka för hur bra de har gjort det.
Ja.
Hur imponerande Liverpool har varit och City, så det är ju mest imponerande den här säsongen, tycker jag, tillsammans med Sheffield kanske.
Och sen måste man ju ändå säga, även fast han är en märklig människa på något sätt. Alltså Jamie Wardy, när han kom, och det var inte bara vi som ska vara honom som ett one season wonder. Han är ju, hans liksom framgång i den här ligan är liksom svår att hitta motsvarighet till, med tanke på att han spelade ju fotboll precis som den gode Robin Olsen. Han spelade fotboll på ganska låg nivå, ganska högt upp i åldrarna, får chansen ganska sent, är på något sätt en relativt begränsad spelare på vissa sätt, känns det som, men ändå en ganska mångsidig avslutare.
Ja.
Snabb och bara med otroligt sinne för mål. Och han är ju uppe och gör alla de där målen varenda säsong. Förutom då Puel-säsongen, där han verkar vara den som kom allra sämst överens med honom. Men det är ju en
vem kommer bra överens med Puel? Det är ju en större sopa än vad Roger säger.
Varför säger du? Jag har ju bjudit in honom till nästa avsnitt. Då kommer han ju höra det här. Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svepnyhetes. Nyhetssvep. Nyhetssvepet. Ja, vi börjar nyhetssvepet då. Med ett pling. Tack. En snabb uppföljning då på det vi snackade om, jag och Petter. Vad var ni två? Du höll på med allsvenskan.
Jag vet inte vad du pratar om.
Och du höll på...
Jag har varit här varenda gång vi har spelat in.
Ja, du var här för att du låg och grät i en hög. Jag vet inte varför.
Jag tror det var för att alla var så elaka mot Xhaka.
Just det, var Xhaka vi pratade om förra gången. Xhaka nu som har blivit officiellt fråntagen sin kaptensbindel. Den har räckts över till det mycket mer logiska valet Pierre-Emerick Aubameyang. Samtidigt som det är ganska kul nu att i samband med att han får binden så kommer det uppgifter om att han inte vill förnya sitt kontrakt. Så Arsenals kaptensförbannelse fortsätter ju. Men vad tycker ni? Den här diskussionsfrågan här är ju, är det rätt att ta kaptensbindeln ifrån Xhaka på det här? För det drar ännu mer uppmärksamhet till det. Vad tycker ni två?
Ja, det är väl både och. Men gentemot supportrarna, alltså, hade jag hållit på en klubb där kaptenen hade gjort på det sättet, så hade jag ju inte velat att han skulle fortsätta vara kapten. Alltså det är ju ändå en, alltså att vara lagkapten, absolut, en bra lagkapten är ju väldigt, väldigt viktig för sitt lag. Men kaptensbinden i sig är ju ändå så här på något sätt ganska symbolisk.
Mm.
Och det känns ju som att supportrar är väl kanske de som nästan bryr sig mest om den där kaptensbinden i de här stora klubbarna. Och då känner jag väl att ja, absolut, det är klart att han inte ska ha kvar den efter det där utbrottet.
Gjorde Maldini någonsin något sånt?
Nej, Maldini fick ju skit själv istället från kurvan. Så det var ju...
Fan, det här, enda ögonblicket någonsin du önskat att det här var en seriopod, för jag vill typ veta varför. Men samtidigt, jag kan inte utsätta våra lyssnare för att du ska berätta varför Maldini fick skit. Pontus, vad tycker du?
Nej, jag tycker att det är superrätt att ta av honom kaptensbindeln. Det går ju liksom inte. Det går inte att gestikulera sådär mot fansen och framförallt i det där läget. Det är bara att springa av, alltså att gå av i det där läget är ju liksom inte, det är inte aktuellt. Och sen, för man får ju ta på sig lite ansvar. Har du kapten så är du kapten. Då ska du liksom bära laget tillsammans med supporterna på något sätt. Jag tycker det krävs lite grann av en kapten att vara. Men det är nästan som att det är supporternas förlängda arm på planen. Att det ska vara en pådrivaren, påhejaren. Sen så har det ju mycket att göra med bakom kulisserna såklart, det vill inte se på planen. Men jag tycker att så där kan du inte, liksom, inte bete dig som kapten. För du måste vara en, du måste också brinna för resultatet. Och går du av som kapten, och, alltså, visst, man fattar liksom att divor kan göra det. Men som kapten har du inte möjlighet att vara en diva. Du ska vara en pådrivare. Jag tycker att det är superrätt att ta av honom binden. Även om det synd om honom på ett sätt och det drar mer uppmärksamhet till situationen, men vad ska supporten ha för relation till honom när han kliver ut på planen igen med kaptensbinden? Och liksom, kaptenen ska ju vara framme med supporterna efter matcherna när de har vunnit och fira med fansen. Det ska ju vara liksom den som är först framme och tacka fansen efter match, den som stannar längst på planen, den som är liksom deras figur på plan typ.
Jag blev ju, apropå det, jag blev ju stoppad på stan av en kille som tyckte att Göran Henderson skulle bli fråntagen kaptensbindeln för att han är Sandland-supporter och står i Sandland-klacken och att det är lojalt. Den killen som jag träffade på stan sa så.
Ja. Ja, nej, men det är klart att många spelare har ju spelat i andra klubbar och kan väl ha andra band till klubbar och sådär. Men jag har inga problem med att ha Henderson kapten.
Nej. Okej, men slutsatsen av Kick Rush, Xhaka och Henderson är lika illa. Apropå ledargestalter, Klopp och Guardiola, Den fejden, alltså den har ju, det känns som att media, inklusive oss då, har ju försökt bygga upp den ganska länge. För man vill ju åt en sån tränarrivalitet. Alltså Premier League har ju blivit bortskämd med såna rivaliteter. Alltså Sir Alex och Wenger och vi kan ju nämna många fler. Benitez och Mourinho och så vidare. Men den har inte riktigt nej, hänt igång. Alltså, men
senaste,
Klopp och Guardiola.
Senaste 10 åren har det varit helt dött på den fronten, känns det som. Jättetråkigt.
Mellan Klopp och Guardiola?
Nej, men alltså hela tränarbråk.
Alltså, jag tycker ju så här, Wenger och Mourinho hade ju bra tugg. Sen var ju de absolut inte slogs i toppen. Men nu har du stämnet. Klopp och Guardiola, vad har hänt?
Ja, nej, men först så, det var ju efter Citys match från Southampton, så fick väl Guardiola frågan om hur ska ni ställa upp inför Liverpool, och Guardiola, utan att få frågan om man är väldigt upp, man är att han ramlar, han är en bra spelare som ramlar enkelt och får fördelar, typ.
Mycket bra sagt.
Ja, det är lite kul. Var på Klopp den sen då får samma fråga. Vad tycker du om att Guardiola säger det här? Och sen, jag vill inte ge honom den enkla grejen. Det är som att jag skulle börja prata om Manchester Citys taktiska frisparkar. Men, ja.
Det är inte Wenger och Mourinho
här. Nej, verkligen inte. Men det känns som att det finns någonting där.
Vad tycker du, Therese? Det känns lite lamt än så länge. Jag vill ha mer.
Jag vill ha mer.
Nej, men det här är trist.
Ja, men jag tycker ändå att det finns någonting där. Och jag tror att om det blir liksom ännu tajtare mellan dem ju längre den här säsongen lider. Det hade varit bra för alla inblandade i det här rummet om City bara vann på söndag. Pontus stod och sa det här innan men ville inte riktigt erkänna det i podden.
Mm. Va? Det var Pontus som var mannen på stan som hatar Henderson. Det avslöjar nu. Ja.
Nej, men som sagt, om det bara blir ännu tajtare, det känns ju som att vi har ju inte, även om det kanske känns som att det är lite lamt än, så har vi ju inte hört eller sett det sista i den här rivaliteten de emellan. Nej. Och det är ju det man är spänd på.
Exakt.
Vart ska det ta vägen härnäst?
Ja, ska det rinna ut i sanden med 0-0 match som det inte händer någonting? Eller ska ett lag vinna? Ska City vinna på en taktisk foul? Eller ska Liverpool vinna på en Mané-filmning? Det är det man vill se. Man vill veta vart det här tar vägen.
För jag tycker ändå att de här två tränarna, de har ändå råvarorna för att börja bråka. För de är liksom inte främmande inför tjuvnyp. Alltså vi vet ju att så här, Klopp delade ut tjuvnyp mot United och tyckte att de köpte Pogba för alldeles mycket pengar. Guardiola kan också komma med lite sådär småstick då och då. Vi vill se mer sånt helt enkelt. Bättring.
Det är nästan som man vill se ett litet gurg eller spelartunneln efter matchen på söndag. Att de ryker ihop lite grann. Att det blir lite kurr.
Ja, det var otroligt kul.
Ja, och så efter matchen sitter de på presskonferenserna och bråka lite grann.
Mm.
Det var kul.
Mm. Apropå bråk, VAR har ju funkat fläckfritt i Premier League de senaste veckorna.
Det var skönt att barnsjukdomarna var borta när de plockade in det här i Premier League. Så att det bara så här, flytit på, alla varit nöjda, inga diskussioner har uppkommit.
Nej.
Så jävla soft alltså.
Får jag bara säga det? Jag är så less på det. Det är det sämsta som någon har kommit på genom alla tider. Fy fan vad jag hatar VAR.
Och de ska göra det ännu sämre, tänker de.
Fy fan vad jag hatar VAR. Ja, det här är ju
ännu sämre ska det bli.
Ja, ska vi berätta
på.
Ja, men det var ju The Telegraph som avslöjade att nu vi Premier League håller på att gå igenom alla problem med VAR. Och en av lösningarna då som de har kommit fram till och ska diskutera är att man ska få införa coaches challenges som man har i cricket och i NHL bland annat. Att en tränare får gå in och be 3 gånger per match per tränare då, får man ifrågasätta ett beslut och be om VAR-check.
Ja, det roliga är ju att, ni vet ju att hur många gånger går en tränare fram till fjärde domaren under en fotbollsmatch? Kanske 8 gånger, känns det som.
Ja.
Ja. Så de här 3, de kommer ju användas, känns det som, varenda match.
Ja, det skulle bli taktiska såna här VAR-checkar i slutet på varenda match. Det är så här, nu är 88:e minuten. Ja, jag vill ha en VAR-check på
den här frisparken.
Ja.
Jag tyckte det var fel. Alltså,
men det här går ju någonstans, det går ju liksom för helvete emot allting som det sägs att VAR ska vara. Alltså det, man har ju snackat från allra första början när man skulle plocka in VAR att det kommer ta bort det här att spelarna springer fram och vill påverka domslut. Det kommer liksom ta bort hela den här att domare blir påverkade av alla yttre omständigheter med alltså tränare, spelare, som sagt publiken och allt vad det här är. Och det ska ta bort det ena och det andra. Det här är ju bara så här, bjuda in för att allting bara ska bli ännu jobbigare.
Ja, det är ju ja,
det kommer bli olidligt att titta på det här.
Det var ju
olidligt.
Enligt Telegraph så vill ju ja, med Premier League-tränarna såklart inte ha det för att det skulle bli kaos. Så det verkar inte gå igenom. Men det är ju ett fruktansvärt dåligt förslag. Alltså, det finns ingenting som kan göra VAR bättre. Det finns ingenting. Det här är ju det dummaste som någon har kommit på någonsin.
Men sen undrar jag liksom så här. Om, det känner man ofta kring både FA och Premier League-organisationerna. Så att det känns som att de aktivt undviker att ta del av fans åsikter. Alltså så, här, så att de inte hänger på Twitter eller fansforum. För att de kanske känner att de förhåller sig bäst, mer objektiva om de håller sig borta från det där. För deras liksom generella åsikter kring fotboll är stort. Känns så otroligt världsfrånvända. Och det känns som att de inte har någon som helst koppling till vad supportrar och folk som faktiskt kollar på matcherna tycker. Det är helt otroligt hur man kan vara så bara frikopplad och så idiotiska. Och nu pratar jag inte om den här podden.
Veckans
Kutrone!
Så här är det, mina vänner, med veckans Kutrone. Han har inte spelat.
Nej.
Inte en minut.
Nej.
Inte en sekund. Vet inte ens om han har värmt upp, för jag såg inte matchen.
Nej.
Han
kan ha sprungit där.
Ja.
Det är inget jag kommer ihåg, men ja.
Existerar han fortfarande? Ja, men det gör han.
Mm.
Han har gjort en intervju nämligen. Där han har bekräftat...
Vem fan vill intervjua honom? Det måste vara en sorgligaste journalist. Ja, fortsätt.
Han har gjort en intervju. Han har pratat med folk. Folk vill prata med Kutrone.
Absolut.
De undrar... Vad gör du här, ungefär?
Vem är du? Är du vaktmästaren?
Nej, det är fan sorgligt här på riktigt. Den här älskade lilla pojken alltså. Det som han har bekräftat, det som jag har sagt hela tiden. Han vill ju inte till Wolves. Han har inte sagt det med de orden, men han har ändå sagt det. I en intervju att han blev bortvingad från Milan. Han kan än idag inte förklara vad det var som hände. Helt plötsligt visste han bara att han var tvungen att lämna.
Var det här på Therese Stromberg... .blogg.se som intervjun gjordes.
Nej.
Ja, men det roliga med Kutrone, alltså jag vet inte, det känns inte som att så här Wolves värdesätter honom speciellt högt.
Mm.
Han ville inte bort. Det känns som ännu den här transfern där man känner i slutet, ja, vad var det här bra för?
Men det har väl typ snackats om det också. Jag har sett lite så här supporterreaktioner typ att så här, man har sällan något ont att säga om honom, men samtidigt är det så här, det kanske är en av de mest meningslösa värvningarna de har gjort de senaste åren i det här lagbygget. För det är så här, vad är han här för? Men det är ju lite, jag sa ju det också innan, alltså med Milan, det är ju så, ja absolut, han hade inte blivit startspelare i Milan. Han har kanske inte den liksom råpotentialen att han ska vara startspelare i ja, men ett Wolf som ändå siktar ganska högt i Premier League, eller ett Milan som vill ta sig tillbaka till ja, topp 4 till att börja med och sen också att vara med och slåss om titlar.
Mm.
Han kanske inte har den potentialen i sig att han ska vara startspelare i ett sånt lag.
Förutom ansiktet.
Förutom med hela hans uppenbarelse.
Mm.
Men, och därför tyckte jag att det var så otroligt konstigt just att det blev Wolves där man visste från början att han skulle vara i exakt samma situation som i Milan. Att så här, du kanske startar någon gång, oftast spelar du en kvart, ibland spelar du inte alls.
Alltså, fotbollsspelare måste bli bättre på att inte lyssna på sina agenter. Alltså, för agenterna vill ju såklart få till den här... För agenten skiter ju om han får speltid eller inte. De vill bara få något till publik.
Det är inte riktigt sant.
Men här säger han ju
lite
den,
så.
Här säger han ju den intervjun en bra också deal. Att det kom ganska plötsligt för honom.
Ja.
Att han klubben pratade med honom på ett sätt som gjorde att han insåg att okej, jag måste lämna för att jag kommer inte få vara kvar här.
Ja.
Och då visste han sig i det intervjun också. Han visste att det fanns intresse från Wolves sen innan. Och då tänkte han att okay, då tar jag det. Ja. Jag tror att han liksom, det var liksom inte genomtänkt för honom. Och jag tror inte att, det här är ju ändå en kille som har, alltså han har ju vuxit upp i Milan. Han har ju, och jag menar under förra säsongen han pratade om det i intervjun också, att så här, alla supportrar älskade mig. Alltså alla Milan-supportrarna älskade mig. Och så här,
imperfekt.
Helt plötsligt så skulle jag bara lämna.
Och nej, men alla älskade mig.
Nej, men det var ju verkligen så. Alltså,
det är så Sebastian i den här podden.
Exakt.
Alla gör ju det. Alla älskar mig.
Nej, men det var ju verkligen så. Eller det är ju så i ganska stor utsträckning. Och även de som älskar honom som mest, som är liksom nästan till psykopater som jag, vet ju att det inte är världens bästa fotbollsspelare på något sätt. Och aldrig någonsin liksom kommer kunna ha potential att bli heller. Men just att det är en Milan-kille, så jag tror inte att han hade tänkt igenom det överhuvudtaget. Det var mest bara så här, jag måste tydligen flytta och det här alternativet finns, då tar vi det.
Alltså, Kutrone brukar ju vara ett gott skratt, liksom, veckans Kutrone. Mm. Men fan, nu blev det en tragedi. Jag tycker fan synd om honom.
Ja,
jag tycker det kommer aldrig... Han måste ju ha världens sämsta liv.
Ja.
Nej, men han blev borttvingad från Milan.
Ja, i och för sig, det är ganska roligt. Ja.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Apropå tragedier som pågår, men som kanske har lite fler blickar på sig, kanske lockar lite mer globalt intresse.
Vad menar du nu?
Manchester United.
Jaha, dem. Okej.
Okay. Förlorar. Bournemouth.
Framgångssagan Manchester United.
Vi måste snacka lite om Victor Nilsson Lindelöf. Apropå att alla älskar mig. Jag har ju fått mycket skit. Berättigat. Kanske. För att jag har varit så hård mot Victor Nilsson Lindelöf. Jag gick... Men som ofta är fallet med mina spaningar. Det är att jag går... Nu ska jag förklara min egen psykologi här. Och det här kommer bli väldigt spännande. Så lyssna nu. Jag satsar alltid på extremerna, va? Jag säger alltid han är sämst eller han är bäst. Samma sak med Brendan Rodgers. Han är sämst, så här. Det är ju såklart intressant. Däremot betyder inte det att Rodgers inte har brister som kanske kan kosta Leicester längre fram. Samma sak med Nilsson Lindelöf. Jag sa han ska spela i turkiska andra ligan. Det ska han såklart inte göra. Däremot är jag inte helt säker på att han kommer vara ett bärande namn ifall United ska vända det här. Den här säsongen har han inte varit glimrande bra. Han agerar ju väldigt märkligt vid Joshua Kings mål. Där han, vilket jag tyckte var kul att någon skrev, är på väg för att göra en kontring i straffområdet. När King fortfarande har bollen. Och nu känns det också som att opinionen kring Lindelöf har vänt bland United-fansen. Förra gången var han ju en av de få som klarade sig med på något sätt äran i behåll. Det var han och kanske Luke Shaw, typ. Nu pratades ju allt mer om att Transebe ska få chansen bredvid Maguire. Du som har följt Lindelöf, Therese, ganska mycket. Vad tycker du? Du älskar ju Lindelöf.
Jag tycker att det är en fantastisk fotbollsspelare. Och det har jag väl i stort sett alltid tyckt. Så länge jag har följt honom sen U21-tiden. Men det är klart att det inte ser tippen toppen ut varje gång han spelar. Men jag tänker också så här att man får ju vara lite försiktig när man pratar lag som United. Som ju är skit. Ja, men det är ju så, och det är ju...
Snälla, skriv inte oss på Twitter. Hon menar det på ett snällt sätt,
ja. Nej, men alltså det är ju så. Allting är ju, det håller väl varenda United-supporter med om. Att ja. Allting är jättedåligt just nu,
jo.
Och det är väldigt, väldigt få saker under väldigt få tillfällen som faktiskt ser bra ut eller rent av är bra. Och då är det ju också väldigt lätt att man, när det ser ut som att man är på väg någonstans, då lyfter man ju gärna de som ändå är okej. Typ en sån som Lindelöf som var väldigt bra ett tag. Och sådär. Jag tycker fortfarande att han... Jag tror fortfarande absolut att han kan ha en bärande roll i ett United som sakta men säkert siktar på att bli bättre. Men med det sagt så är det också så att när det inte är någonting som ser bra ut, då är det väldigt lätt också att ta de spelarna som man har tyckt varit bra och bara, men vad fan, nu är de också asdåliga. Nu är allt bara skit. Alltså, det är ju lite så det funkar. Så att man, det är ju väldigt lätt att man rycks med i just den här, nu är allting skit och då är Lindelöf också skit. Och kolla, han var inte ens bra från början. Han hade bara tur en stund. Typ.
Ja, jag fattar vad du menar.
Och det är ju heller, kan heller inte vara så jävla lätt att prestera i ett lag som Manchester United.
Nej, nej, det är det inte. Jag tycker ju bara att jag tycker ju att man ser tendenser hos honom som jag inte är helt säker är liksom avhängiga hur det ser ut för laget stort, om ni fattar vad jag menar. Så att jag tänker på att vissa insatser hos honom, alltså mot var det Brighton förra säsongen, och även mot den här katastrofminuten mot Spurs, och nu då mot Bournemouth. Jag tycker att han agerar i sekvenser på ett sätt som inte är godtagbart för en försvarare av absoluta toppnivå. Men det sagt, tycker jag inte att han är sämst. Men jag tror att han på något sätt kommer landa som spelare. Som en mittback som kan typ spela i, ja men säg Leicester. Alltså ett lag som utmanar om topp 4 var tredje år. Eller något liknande. Jag tror bara inte att om United vill, vilket de vill, vinna Premier League, vinna Champions League. Så är jag inte helt säker på att Lindelöf kommer hålla... Hela den.
Men vem ska de ha då? Alltså, för jag tänker så här, hur många sådana mittbackar finns det i fotbollseuropa då som är typ Van Dijk?
Nej, men,
alltså hur många sådana finns det? Alltså, och jag menar också att Lindelöf är ju fortfarande relativt ung. Alltså som mittback så har han ju minst 10 år kvar. om man håller sig skadefri och frisk och allt sånt här. Så att jag menar, det är ju också så att han har kommit in i ett United under kanske några av de mest så här, kritiska åren i sin karriär och fortfarande gjort det bra.
Men tycker vi inte, ser vi inte på fel sida i bristerna i United? Alltså, defensivt så är det ju inte ett katastroflag.
Nej, jag håller med. Men det är det jag menar ju. Det är det jag menar, att koppla bort de här, koppla bort den större trenden kring United och kolla på Lindelöfs agerande i enskilda sekvenser. Så tycker jag ser någonting så här fundamentalt så här virrigt i honom när det blir lite för mycket press. Och absolut, han är ung, 23-24 någonstans.
Måste vara 25 i alla fall. 24 tror jag han är född.
Okej. Det finns tid att utvecklas. Jag känner bara att jag tror inte riktigt på honom fullt ut som världsklassförsvarare. Och det är inte många som är det. Absolut, jag håller med. Och det är jättesvårt att hitta jättebra mittbackar.
Ja, men det är också så här, om man då inte ska tro på honom som en spelare som kan vara med och bärande och en viktig pjäs i ett United som framöver ska alltid sluta topp 4 utan problem eller vad nu målsättningen är. Jag tycker att det finns så mycket man måste se till runt omkring. Absolut, det har funnits stunder i vissa matcher då han har sett virrig ut. Men överlag så tycker jag att han ger ett extremt lugnt och säkert och tryggt intryck. Jag har ju en helt annan bild uppenbarligen av honom som helhet än vad du har, Sebastian.
Men, jag har en agenda, va?
Ja, såklart. Men jag tycker också så här att man får ju se då till hur hela ett Manchester United är byggt. Om man tänker sig 6 år framåt i tiden och United är med och slåss om en Premier League-titel igen. Jag tror absolut att han kan vara en del av det laget. Men det beror också på allt det här andra. Sen, jag fattar vart du vill komma också, Pontus. Och det är ju en helt annan diskussion såklart. Att det går ju inte att bara prata enskilda spelare till höger och vänster. Det är mycket andra grejer som är problematiskt i United. Men det är ju en helt annan diskussion som sagt. Men jag tror absolut, beroende på vad man har för lag i övrigt, vem har han bredvid sig, vart står United om vi säger 6 år? Jag tror absolut att han kan vara med i ett lag som är med och slåss om Premier League-titeln.
Ja,
inga problem.
Ja, så det är bara att kolla på alla andra mittbackar i världen som du lyfter fram som så här världsklass. Om man kollar på Sergio Ramos, det är inte den mest ovirriga mittbacken alltid. Som förra säsongen var han är ju sån också. Man kollar på
Piqué,
virrig ibland. Man kollar på med Barcelona mot Slavia Prag och Langley igår. Det är det virrigaste insatsen jag sett av en mittback. Alltså, det är så svårt att dra slutsatser. Framförallt när defensivt sitter ganska bra, men att det i stunder ser virrigt ut. Det gör det för mittbackar. Alltså, jag visste att Van Dijk gör ju kanske inte alltid det, inte lika ofta, men han ser också virrig ut ibland, och framförallt Jürgen Matip ser väl virrig ut varannan sekvens han är inblandad i. Alltså, men han lyfts ju fram nu som Liverpools kanske bästa spelare under hösten, och det är svårt att dra så här. Jag tycker att det är svårt att dra paralleller riktigt när framförallt när defensivt ser bra ut och det hela laget är väldigt konstigt byggt. Jag säger inte att Lindelöf per automatik kommer att bli världens bästa mittback, men jag ser inte att han inte skulle kunna vara en del av ett United som växer och blir bättre. För jag tycker inte att det är de största problemen de har.
Nej.
Och när det har sett bra ut så har det sett jättebra ut. Och det är ju, man kan ju verkligen se potential. Jag tycker verkligen man kan se potentialen i honom. Framförallt som spelfördelare från en lägre position på planen. Men jag tycker vi kan stänga Lindelöf-boken. United har ju så många fler problem som vi borde prata om.
Absolut. Men okej, han spelar i turkiska första ligan.
Det kan vi acceptera.
Ja, okej. Okay. Kör de andra problemen. För det finns en offensiva som inte går riktigt som det ska, va?
Jag kollade på Premier League från september till nu. Vilket då, vad blir det? Det är väl 8 matcher kanske. Men bortsett från de första matcherna i augusti. Om man då ser den offensiva kvaliteten sett till passningar i närheten av straffområdet, som ju ofta krävs att man ska komma fram till mål och så vidare för att lyckas bryta ner med defensiva lag och så vidare, så behöver du ju kunna ha bollen i laget, i alla fall nära motståndarnas mål. Det är alltså ett lag i Premier League som har lyckats med det färre gånger än vad United har. Det är bara Newcastle som är sämre än United på att lyckas passa i offensiv tredjedel. Alltså, det är ju bisarrt dåligt. Hur ska ett lag som Manchester United kunna leva på det rent logiskt under resten av säsongen om man inte lyckas förbättra bollinnehav och passningsspel offensivt.
Det är ju det som är problemet med Solskjaers United, att det är ju ett lag som borde spela possessionspel men som är så otroligt dåliga på det.
Ja, men de har ju, alltså jag vet ju, alla hyllar ju McTominay jättemycket och säger att ja, han kommer leda oss framöver, han var den här förare och så vidare. Ja. Men jag ser det inte. Jag ser inte att han har, vilken position ska han ha i det laget när det är bra? Det är alltså, var är hans bästa position? Han är ju ingen offensiv spelfördelare. Han styr ju inte bolltempo speciellt bra. Alltså, och när han ska försöka trä igen, som mot Bournemouth, när han ska försöka trä igenom passningar, misslyckas ju varenda gång.
Jag håller med. Det är lite som när Jesse Lingard hade en väldigt bra streak. Att absolut, det här, och då lyfts han fram som att han är liksom bra i ett lag som övrigt är ganska dåligt. Och då kan man antingen, man kan hylla de här spelarna, eller så kan man se det som ett svaghetstecken att det här, ja, är ändå ganska, det är ganska rätt begränsade fotbollsspelare. Egentligen är det ett dåligt tecken på att de spelar bra. för i ett perfekt United så skulle de här spelarna sitta på bänken.
Ja, det är det som är grejen. Ja, men alltså Pogba är ju verkligen där och kan vara offensivt. Okej, vart har vi McTominay då? Är han en dynamisk mittfältare som ska ta löpningar box to box och vinna boll tillsammans med någon annan mer defensivt sittande mittfältare? Eller vilken position ska han ha? Är han en Juri Tielemans? Ja. Nej, det är han ju inte. Jag ser liksom inte vart han ska funka i ett fungerande lag.
Nej, jag håller med. Jag tycker så här att det är kul när det går bra för en sån spelare som Scott McTominay. Jag fattar det romantiska i det.
Ja, verkligen.
Men och jag fattar att United-fansen är glada att han gör liksom viktiga mål.
Jag har gjort 2 mål den här säsongen och en assist typ. Ja. Alltså det är inte så vi snackar Gerard Lampard-stuket på den här spelaren. Han är inte där.
Potsen,
han är inte
nu måste du låta mig prata till punkt.
Aldrig.
Jag hade inte så mycket mer att säga.
Nej, men jag vet inte. Jag tycker att det finns stora problem i, ja, men dels det offensiva bollinnehavet och spelfördelandet där. Även om Pogba är ju hur bra som helst, men han är ju ingen spelfördelare offensivt på det sättet. Han är ju avgörande.
Han kan slå nyckelpassningar.
Exakt,
han är inte Carrick liksom.
Han är inte Carrick. Han är inte Scholes, han är ingen Xavi, han är ingen Iniesta. Vem är han? Han är ingen Busquets. Vem är han?
Det vet ju du till det. Vem är Pogba?
Ja, Pogba vet vi, kan vi mer se vem det är. Men vem fan är McTominay? Vad ska han göra i det laget? Nej. Vad har han för kvaliteter som skulle platsa i ett lag som är där uppe? Fred vet vi ju att det är en bortslösad halv miljard. Men McTominay är ju inte bortslösad på något sätt. Men Fred måste ersättas och det måste ju verkligen McTominay göra också. Jag tycker inte att han håller på den här nivån.
Alltså, jag tycker det finns mycket att säga om United, men nu har vi ägnat kanske 10 minuter åt en punkt i matchen någon gång.
Ja, men gå vidare.
Alltså, fan, vi säger så här, idag ska vi inte prata om United, idag ska vi prata om Leicester. Och så slutar det med att vi kuppar in United i matchen i gången och snackar en kvart om det.
Och det behövs troligt. Ju.
Ja, det gör ju det. Men nu tycker jag vi går vidare. Spurs Everton. En av, i alla fall första halvleken, en av de sämsta matcherna i ligan den här säsongen. Vad var det? 3 skott eller någonting? Otroligt.
Sargade lag
med tränare som inte sitter löst i båda fallen, men som i alla fall är väldigt ifrågasatt i alla fall. Lag som folk har större förväntningar på än vad som faktiskt presteras. Och det som händer då, som liksom snor uppmärksamheten från den ganska kassa matchen, är ju André Gomes skada.
Fy fan!
Det är en märklig så här flippersituation där Son fäller honom bakifrån, han åker rakt in i Aurier, hans ben bryts. Det är väldigt obehagliga bilder. Och Son är den stora boven här. Jag tycker han ska bli förd till Haag, domstolen för mänskliga rättigheter. Jag försöker provocera här, kan någon av er bli arga på mig så vi får till en diskussion?
Nej, jag får bara extremt, jag får typ rysningar nu bara jag tänker på hur fan det där såg ut. Det är ju fruktansvärt såklart. Och vi kan väl kanske inleda med någon form av nyhetsmässigt, även om det väl kom för 2 dagar sedan, att Gomes har väl opererats och det ska ha gått väldigt, väldigt bra och så vidare med det här benet. Men det är väl en ganska lång
säsongen är ju tokkörd.
Ja, men exakt, och det är väl en ganska lång rehabiliteringsperiod generellt. Och så får vi bara hoppas att allting går bra nu efteråt. Det finns ju exempel på där fotbollsspelare har fått extrema komplikationer av såna här operationer. Men vi hoppas att han kommer tillbaka. Men det som vi har pratat lite om, eller det som det har pratats om, det blev ju en väldig diskussion med det här gula, ska vi börja i det gula slash röda kortet som inte till slut har blivit ett rött kort?
Alltså Martin Atkinson, vad sa jag?
Du
vad
blev
sa jag?
Otroligt stressad nu.
Ja, Martin Atkinson, en väldigt dålig domare skulle jag säga.
Får man säga?
Överlag. Och då är han ändå i konkurrens med många dåliga domare i Premier League.
Han... Får du en stroke här? Nej, jag,
jag kunde inte säga namnet Martin. Jag satte mig i spel. Han ger ju rött till sån.
Gult först.
Ja. Gult först, ända till rött. När han ser...
Gomes ben.
Och det på något sätt vägs in. Trots att benet bryts i kollisioner med Aurier. Mm. Så det är ju otroligt dåligt domslut. På alla sätt och vis.
Ja, det är klart att det känns som att det blir ett väldigt känsloladdat domslut.
Ja,
att det blir att, var det det här som blev utgången av den satsningen, då är det klart att han ska få rött. Men det har ju ändå blivit ändrat nu, om jag har förstått det hela rätt. Det har ju granskats, det här röda kortet, och det har tagits bort.
Ja, exakt.
För det skulle ju såklart inte vara något rött kort. Men med det sagt så är det ju... Det är ju en ganska speciell match, och det visade de ju i studion efteråt också när de tog ut de här bilderna på att Son har fått någon armbåge av Gomes, och det har varit lite sådär, och man ser ju att han springer ju efter honom innan han gör den satsningen.
Så du menar att det här var med flit? Alltså?
Nej. Det är klart att det inte var med flit, att benet skulle vridas 40 varv.
Det finns ju två aspekter i det. Dels det att en sån där tackling är ju inte ett rött kort, men å andra sidan så är ju händer ju alldeles för ofta att man tar såna där frisparkar. Man springer bakom, vet att man inte har chans på bollen, men jag gör det ändå. Det, antingen för att avbryta en målchans eller i någon ren frustration kanske. Mm.
Eller som Therese inne på, lite av en sån här vendetta, jag ger tillbaka lite.
Ja, men det jag menar med ren frustration. Ja. Alltså, och det är ju någonting som jag... Det måste ju bort liksom. Det är ju...
Ja, det är klart att det är så.
Och i det här fallet så blir det ju värsta tänkbara utgång. Men det är inte första gången vi ser en sån här tackling som... Alltså man kommer bakifrån, vet att man inte kommer kunna nå bollen och att det blir skador. Mm. Det var ju samma med Salah, blev vi borta i, två, tre veckor efter Leicester-matchen. Chudori gick in bakifrån och tackade honom.
Just det.
Och man måste också få bort dem. Jag tycker inte, det är inte rött kort. Men på något sätt så måste vi ju... Det måste ju till någonting för att vi ska bli av med den typen av tacklingar. Mm. Och hur ska man göra när man vet att jag kan göra det, spelar inte så stor roll, jag får ett gult kort. Och det är liksom...
Du försvaras Atkinson här?
Nej, det är absolut inte. Jag tycker såklart inte att det är rött kort. Men å andra sidan så tycker jag också att det är ett jätteproblem att det händer, för det händer hela tiden att det är den här typen av tacklingar. Det är ju liksom, det händer ju i princip i varje match att man gör en sån tackling. Och det är ju... Ja, men som i Gomes fall, det är ju liksom hela säsongen borta för honom.
Men tyvärr så blir det väl det här som blir den eventuella tankeställaren hos spelare i liksom närtid, men sen kommer ju inte det få bort det. Nej. För jag menar, det går ju inte att börja ge röda kort för de där tydligen så går det att ge ett förslag om att tränare ska få be domaren kolla på VAR också, men alltså det blir ju i nuläget så är det ju så att den utgången av det hela och det brutna benet är ju det som eventuellt fungerar som det avskräckande exemplet i eventuellt så här en eller två omgångar, framförallt för spelarna som var inblandade i den här matchen.
Ja, men för nu vet vi liksom att det här är liksom en tackling som görs i ren... Där han vet att jag kommer inte kunna ta bollen. Jag gör rent spelförstörande. Eller
det är därför han blir så ledsen efter den. För han inser att det här var inte...
Och det finns ju sådana tacklingar i varje match. Där man vet att jag kommer inte nå bollen. Jag gör det ändå. Mm. Och det måste vi någonstans få bort. Men hur ska man göra för att få bort det? Det är ju en jättesvår fråga att svara på. Det är ju liksom... Vad ska man göra? Ska man ge röda kort till i sådana situationer? Om du får bort skador. Så då är jag inte helt emot det. Men då måste ju regelboken skrivas om såklart. Det här är ju inte ett rött kort. Och har ju aldrig varit det heller.
Det är samma sak med tvåfotstacklingar. Att oavsett liksom intention eller faktiskt skaderisk så kan det bivas med rött kort. För att det är en så pass stor skaderisk. Liksom.
Mm. Ja, och tacklingar bakifrån är ju livsfarligt. Alltså livsfarligt. Ja. Men det är ju jättefarligt. Och någonstans så behövs det ju... Nu är det ju en diskussion om det. Men diskussionen har ju snarare varit att hur fan kan han ge rött kort till honom för det. Men det är en spelare som inte spelar mer den här säsongen och eventuellt kanske inte kommer tillbaka någonsin till den nivån han har varit på. Och jag tycker att det är ju Ja, någonstans måste man ju bestämma sig för hur ska vi lösa, hur ska vi lösa problemet. Det, som det är just nu så går det typ inte att lösa genom att säga gör inte det här. För jag tror att tränarna tror jag inte tackar nej till en taktisk foul. Liksom.
Nej, det är klart.
Utan det gör de ju. Det tränas ju liksom på taktiska fouls. Och, men det är ju det är när det blir de här utgångarna så är det ju fruktansvärt. Och ska man säga, ja men det händer en gång var fjärde år som det någon bryter benet. Ja, men det kanske är en gång var fjärde år för mycket.
Ja, absolut. Det kan ju påverka, som du säger, det kan påverka en spelares hela karriär.
Ja,
och det... Men vi måste prata lite mer om efterspelet också. För att var det inte lite märkligt att och jag fattar liksom den dramaturgiska skälen att Son som står där och gråter, det är väldigt omskakande bilder.
Ja.
Det ser vi inte alls speciellt ofta. Det är väldigt så här, spektakulärt på ett sätt. Men kom inte väldigt mycket om det efteråt att handla om Son och folk typ glömde och folk kan säga att jag har en agenda här för att det är en spörspelare, absolut. Men det känns som att Gomez lite glömdes bort liksom. Och sen handlade allt om Son och Sons tårar och vi ska trösta Son och Chambers Coleman ska komma in och trösta Son i Spurs omklädningsrum och de ska kramas bla bla.
Men så här, det är ju ändå...
Jag menar inte att skambelägga Son, för jag tror verkligen inte han ville bryta benet på...
Såklart.
Det är klart han inte ville.
Även om jag skämtar om det så tror jag absolut inte det. Men fokus där fokus är hemma, va?
Men så här blir det ju... Jag minns... ska dra en allsvensk parallell så att ni vill döda mig. Det var till och med Svenska Kuppen och inte allsvenska.
Nej, men, där måste sätta gränsen.
Nej, men när Jesper Nyholm bröt sitt ben.
Det
är väl ja, men förra våren.
Just det.
Våren 2018.
Har han spelat sen dess?
Nej. Och det var ju samma sak då. Det var ju Michael Omo som gick in. Och jag kommer ihåg för att... Alltså jag var där då när det hände. Och Michael Omo hade ungefär samma reaktion som Son.
Mm.
Han blir helt förstörd och får panik. Och
det är förståeligt.
Hela den biten. Ja. Och då var det ju också väldigt mycket av allting. I efterhand kom ju att handla om, såklart, om så här, när kommer Nyholm eventuellt tillbaka. Vad är det egentligen som har hänt?
Mm.
Man såg ju på 100 meters avstånd att den foten var av. Men att det varit väldigt mycket då också med Omo och att det skulle pratas med honom och han skulle gå ut och han var sådär, ah, det är min kompis och de hade spelat ihop i Dalkurd innan och hela den biten och sådär. Så att det är ju inte helt ovanligt ändå att det blir på det sättet. Men, det är ju, men jag kan på något sätt kan förstå det just för att det blir så otroligt starka bilder på Son. Så finns det ju de som vill få det till att han överdriver sin reaktion. Vilket jag absolut, jag absolut inte tror. Alltså, jag kan säga att jag hade ungefär exakt samma reaktion och jag satt hemma i tv-soffan. Alltså, jag fick typ panik när jag såg det där. Så att vara den som har gjort en sån grej när det absolut inte var det som var tanken. Planen var ju bara, som sagt, förstöra spelet. Det var ju inte att förstöra eventuellt hans framtida karriär. Så att jag tror absolut inte att han överdriver och jag kan också förstå samtidigt att det blir väldigt mycket fokus på sån biten. För att det är klart att alltså, han hade ju aldrig kunnat spela klart den där matchen. Sån. Alltså nej. Han var ju för chockad för det.
Mm.
Så att jag kan förstå att det blir väldigt mycket fokus där. Och sen tror jag ändå att de allra flesta så här nästan en vecka i efterhand bryr sig väl mest om hur det ska gå för Gomez. Det är ju det som kommer vara nyheterna framöver nu.
Sen rent journalistiskt så är det ju lättare att hitta vinklar på Son än på Gomez. Så där vet man, det finns ju en vinkel, hur kommer det gå för Gomez? Ja, bra eller dåligt. På Son finns det ju 10. Så det är klart att det blir mer mediebevakning på det då.
Mm.
Det är ju en lättare grej att bevaka, helt enkelt.
Mm.
Så ja, men jag tror absolut inte att han överdrev.
Jag vill bara säga så här, Ryan Shawcross grät aldrig.
Ja, det kommer du aldrig komma över.
Sheffield utnämnde vi väl till ligans sämsta lag.
Det gjorde vi.
Mm.
Har man fått äta upp?
Ja, vi har väl det. Alltså så här, det är så här att om man kollar på två nykomlingar, om vi tar Norwich och Sheffield, så vill man ju gilla Norwich mer.
Ja.
För de spelar ju sånt tilltalande fotboll och de har en kul tysk tränare med glasögon som verkar lite bohemiskt och sådär. Men Sheffield är så här ganska trista, de försvarade sig genom championship och bla bla. Men det, vi måste ju på något sätt minipudla. Sheffield går ju väldigt bra nu. Inte nog med att de ser ut att stanna kvar utan de är ju på över halvan av tabellen.
De ligger sexa.
De ligger sexa.
En poäng bakom Arsenal.
Ja, och det är ju sig ingen merit ju. Det kan jag tycka är dåligt.
Bättre målskillnad än vad Arsenal.
Ja.
Mm. De har ju släppt in färre mål än både Liverpool och City.
Krisen i Sheffield är en poäng bakom Arsenal, kan jag faktiskt skriva under på. Alla lag som inte ligger före Arsenal borde skämmas. Men det är onekligen så att Sheffield, det är inte Burnley-klass liksom. De vann ändå sin senaste match med 3-0. Men det är ju det här klassiska, effektiva, riskminimerade, solida, brittiska sättet. Och det ska ju inte helt, även om vi liksom gillar europeiska influenser och så ska man inte helt avskriva det. Så minipudel, vad har du att säga till ditt försvar? Pontus, be om ursäkt nu till alla Sheffield-supportrar.
Det har väl gjort, tror jag.
Jo, men säg det mer öppet, explicit.
Nej, jag tror inte att det kommer, jag tror inte att de kommer sluta på över halvan.
Mm, bra ursäkt, tack.
Kul. Men de är ju mycket bättre än vad jag trodde de skulle vara. Mm. För de skulle inte ha någon chans.
Men kan du be om ursäkt? Säg förlåt för att jag sa så, säg så.
Nej.
Gör det?
Nej.
Det ska inte du göra?
Nej.
Okej, ska vi...
Ser du ut som sådana som ber om ursäkt, eller?
Nej, det gör vi verkligen inte. Så Sheffield United...
Brian Shawcross bad om ursäkt när han krossade Ramseys ben.
Nej, alltså, kan vi leta upp Brian Shawcross och intervjua honom? Jag fortfarande inte känner... Han har fortfarande inte lidit nog för det där. Jag vill ställa honom mot väggen. Ska vi runda av det här avsnittet då?
Oh ja.
Okej, men så här. Om vi inte ber om ursäkt till Sheffield, kan du i alla fall be om ursäkt till våra lyssnare?
Ja, men gud, jag är ju varje gång. Ja,
förlåt.
Förlåt.
Therese, säg förlåt.
Ja, förlåt.
Ja.
Det var inte meningen.
Syns nästa vecka, eventuellt. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.